Allsvenska podden sponsras av paf.se och vi väljer ut veckans hetaste odds och det hittar vi på lördag. Där IFK Göteborg reser till Uppsala för att möta Sirius som häromdagen då gick på pumpen mot Elfsborg. Och vi gissar att nästa helg blir en liten uppryckning för Sirius. Krysset spelas till 3.25 och mer odds på Allsvenskan och såklart mycket annat hittar ni på paf.se. Glöm inte att du måste vara 18 år för att spela och misstänker du att du spelar för mycket, besök spelpaus.se för att läsa mer om att pausa sitt spelande och få hjälp vid spelberoende.
Hej och välkomna till Allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per!
Hej!
Idag ska vi prata om den perfekta allsvenska tabellen, om Rickard Norlings status i AIK, om allsvenskans största supertalang, om Stockholms derbyt, om Malmö FFs svar till oroliga fans. Årets hittills tre snyggaste mål ska utses. Och sen har ju Boman utlovat en Elfsborgs special som vi tar på slutet ihop med de läsarfrågor som strömmar in. Men först veckans spaning som jag tänkte leverera, om inte du vill flika in något först, Per Boman.
Här kör du.
Det var kort och koncist.
Ja, men jag har ingenting. Jag vet inte, jag känner mig bränd kring spaningarna, så jag ger dig chansen att utveckla.
Det är bra, för att den här spaningen som jag har idag, den är lite som ett Tommy Söderberg-resonemang. Den börjar i en ände och slutar i en helt annat. För att det blir ju så väldigt tydligt det här med fansperspektiv versus ett bredare perspektiv i samband med matchen mellan IFK Göteborg och AIK. För att om man tittar liksom på hur AIK reagerar på den här förlusten. IFK Göteborg kör över AIK och vinner med 3-0. Och kollar man då på hur AIK-arna reagerar, så är det ett enormt fokus på hur dåliga AIK har varit i matchen. Och de liksom, jag tror det var Henok Goitom som blir intervjuad och han liksom, ja, vi måste hem och se vad det egentligen var som hände och så här. Och exakt likadant för oss som då liksom tittar på många olika matcher och olika lag hela tiden och liksom inte bara tittar på det egna lagets prestation, då kan man ju notera att på samma sätt lät det ju från Helsingborg när de mötte IFK Göteborg på Ullevi. Tränaren P.O. Ljung hade ungefär ett liknande resonemang där. Man kunde liksom inte hantera spelet, man kom inte in i det. Vi var väldigt, väldigt dåliga i den här matchen, tyckte P.O. Ljung. Och det lät likadant från Kim Bergstrand egentligen efter IFK Göteborg hade mött Djurgården borta då. Så då måste ju slutsatsen någonstans bli att IFK Göteborg gör någonting som gör de här motståndarna så dåliga. Det kan ju inte vara en tillfällighet att alla lag hela tiden gör sina absolut sämsta prestationer mot just IFK Göteborg, utan det är ju något i Blåvitt spel. Och då när jag tittar på Blåvitt så ser jag ju att de har ju de får en väldig utväxling på sitt pressspel i defensiven. Igen nu mot AIK så är det nästan ett 4-4-2 med väldigt, väldigt hög press. Alltså, Packa Lagerbyr kommer upp och understödjer Robin Söder. De sätter press på mittbackarna. Exakt då har liksom yttrarna Nygren och Karasjvili, de har gått in lite i planen. Men så fort bollen sätts ut på en ytterback eller spelare i ytterzon, då kommer de med jättehög fart ut och sätter press. Så att egentligen oavsett vad AIK gör när de försöker rulla boll, så hamnar de i tidsnöd och får slänga iväg en svår passning. Och där ligger Alhassan Yusuf och August Erling. Man skyddar sin backlinje och kommer också in med en oerhört hög press som AIK inte kan hantera. Det här är väldigt, 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 väldigt likt exakt hur det såg ut mot Helsingborg. Och det är väldigt, väldigt likt också hur det såg ut mot Djurgården i första halvlek uppe på Tele2 Arena. Och då är ju min fråga alltså, har de slutat att scouta varandra i fotbollsallsvenskan? Jag kan ta att Kim Bergstrand i Djurgården hade problem med det här, att han kunde inte riktigt veta det, för att Elfsborg-matchen är inte riktigt lika tydlig på det sättet. Där har de ett lägre försvarsspel, IFK har omställningar istället, så att han är väl någonstans förlåten. Men P.O. Ljung i Helsingborg borde absolut ha kunnat ana att det var så här det skulle se ut. Och framförallt Rickard Norling, jag undrar, vem sköter scoutingen i AIK? Hur kan de gå in och inte förstå att det är så här IFK Göteborg kommer spela? Hur kan de gå in och tro att med deras ganska liksom med boll stabbiga backlinje ska klara och ha ett bollinnehav och hantera bollen mot den här pressen? En blind kan ju räkna ut att de kommer inte fixa det. Och det är precis vad de inte heller gör. Och därmed svänger liksom matchbilden över till AIK. Och innan jag släpper in det här, Boman, för eventuellt såg jag detta, så ska jag bara säga att det här är ju inte jätteavancerat. Jag menar, Alexander Axén pratar om att det här är det gamla blåvitt med brottarfotboll och så. Det är det ju absolut inte. Där har ju Axén tokfel. Det är ju absolut inte det fysiska blåvitt. Det är också väldigt långt ifrån hur blåvitt spelade förra året. Vad jag skulle säga, det är att det påminner om hur blåvitt spelade i UEFA-kuppen på 80-talet, där man har en ganska enkel fotboll men med skickliga spelare som gör väldigt mycket rätt och har fått liksom en taktik som är väldigt väl anpassad. Så det är någonstans mitt emellan där, skulle jag säga. Det är ett oerhört flexibelt försvarsspel, ett varierat anfallsspel. Och ska man jämföra det med någonting, ska man inte jämföra det med fjolåret, man ska inte jämföra det med liksom Axén som har för sig att det här är gammal brottarfotboll, utan man ska tillbaka liksom till Svennis egentligen. För att Blåvitt spelade faktiskt 4-3-3 i UEFA-cupen där på 80-talet. Det är många som har glömt av det, men det var uppställt enligt ett 4-3-3 mångt och mycket. Tommy Holmgren hade hög utgångsposition till vänster, och så hade du Corneliusson som spets och Torbjörnsson rörde sig lite fritt. Så att, och så Tord Holmgren var ju den tidens Al-Hassan Yusuf då, som var nere och täckte upp på högerbacken ifall Röde Ruben fick problem där. Så att det är väl snarare den parallellen man ska dra. Men den här liksom långa utsvävningen landar någonstans i då att om Henrik Rydström Sirius ska ha någon chans mot IFK Göteborg på lördag, så måste de ju göra läxan. De måste göra scoutingen. För min bild, utan att ha pratat med de här tränarna, är att det scoutas för dåligt helt enkelt. Så min spaning är, via många omvägar, håller du med? Är scoutingen för dålig i fotbollsallsvenskan?
Det var mycket att samla här nu på en och samma gång. Det var en odyssé ändå här att gå igen. Jag tycker det var intressant. Jag frågade förstås Norling efter matchen hur de såg på Blåvitts fantastiska höga pressspel och varför de inte kunde hantera det. Min bild är så här, jag tycker att det är märkligt att inte köra den ordinarie uppställningen just i den här matchen. För jag menar, ett av skälen till att AIK har varit ett av de tryggaste lagen i det tidiga igångspelandet, för då har de faktiskt varit, som har sällan tappat boll i de lägena, det är för att de har haft fler spelare än motståndarna i läget. De har haft tre mittbackar, varav två har flankerat lite, och sen har de haft två ytterbackar också, wingback, som har gett alternativ också. Vilket har gjort att Adoa har fått väldigt många möjligheter och många spelalternativ. Jag kände att han lämnades helt ensam mot Blåvitt, Enok Kofi Adoa. Det var inte egentligen han som var så jävla dålig, utan det var laget var uppdelat i två delar i princip. Han hade inte så många alternativ. Och mittbacken blev också orolig när han inte har samma möjlighet som tidigare. Jag tycker att det var ganska fåfängt av Norling att göra den förändringen just i den här matchen. Särskilt då med tanke på Blåvitts fantastiska pressspel. Jag frågade honom efter matchen hur de tänkte på det, som sagt, och då sa han att de visste att Blåvitt skulle pressa högt, sa han, och vi var förberedda på det, men vi kunde ändå inte hantera det. Vi tog ner sungen länge ner i banan i andra halvlek för att de skulle enklare kunna hantera det tidiga passningsspelet och därmed Blåvitts pressspel, men det funkade ju inte alls såklart. Så att Norling sa då att de hade tänkt på det, de hade förberett sig på det, men det ändå hade gått åt helvete, menar han då. Men jag anser att ett av de största skälen till att AIK förlorar, det är, bortsett från att Blåvitt var väldigt bra, så är det för att de ställer upp med en otroligt vag 4-2-3-1-uppställning som var extremt dålig, och att Enok Kofi Adoa lämnades helt ensam i själva liksom speluppbyggnaden.
Ja, men elvan är ju någonstans en konsekvens av uppgiften man står inför, och jag menar ju att elvan blir ju också ett exempel på att scoutingen är för dålig av motståndarna. För att givet mot hur IFK Göteborg spelar och hur AIK uppträder, så får man ju överhuvudtaget ingen användning för en sån som Jack Lane i den här matchen. Alltså han får ju jobba felvänt precis hela tiden. Så där har ju du en poäng med hur du har resonerat tidigare då, att han, så som det här blev skulle inte han varit med, utan här måste man ju, man har ju för dålig självbild i AIK i det läget då, får man ju säga. För att vet du med det att du inte klarar att hantera ett eget bollinnehav mot den här höga pressen, ja då får du ju liksom lägga om strategin så du får sätta en lång istället och komma bort från den här situationen istället för att gång på gång på gång gå i samma fälla. Och det menar jag, det hade man med scouting kunnat förstå. Då hade man kunnat skicka ut en annan startelva på planen och därmed kanske kommit undan. Jag vet inte. Men eftersom det upprepas gång på gång på olika lag, de gör sina sämsta matcher mot Djurgården, så kan jag inte landa i någon annan slutsats än att det utgår från att de helt enkelt scoutar för dåligt.
Och att Blåvitt är väldigt bra då såklart. Men jag tänker att det fanns vissa grejer som jag kan förstå. Alltså de sätter Rashidi och Lane som yttrar, och skälet till det antar jag är för att de vet att Sebastian Olsson och Wernersson inte är så jävla bra defensivt. Liksom. Att de är överbelastade där. Men om bollen aldrig hamnar hos dem så blir de bara två stycken meningslösa spelare som hänger i luften.
Det är det jag menar. Då måste de ju sätta den långa dit istället. Liksom. Och så
men den långa liksom. Bollen var också av dålig kvalitet. Ja. Den långa bollen var bara en rensning. Det var liksom ingenting som går utan de kunde göra någonting med.
Nej, eftersom de hamnar i tidsnöd på grund av Blåvitts press. Och det borde man ju
kunnat
förutse.
Exakt, men jag tror att de hade de kört sin ordinarie fembackslinje, då tror jag att de hade kunnat tömma Blåvitts press på energi. För jag menar, Blåvitts press var otroligt bra, den är entusiastisk och jag är imponerad av den. Men ibland, emellanåt, så är det faktiskt bara en snubbe som tokrusar mot en bollhållande spelare. Hade då varit sitt gamla jag så hade han kunnat höfta lite och ta sig ur den. Eller så hade han kunnat kombinera snabbt med en mittback och bara spela sig ur den med två enkla passningar. Jag tycker inte de hade alternativet mot Blåvitt nu, utan jag förstår inte varför de inte gav sig själva den möjligheten. För jag menar, som sagt, Blåvitts press var intressant och bra och aggressiv, men den är ju också tokkör ibland snarare än smart liksom. Även om den är smart också ibland, om du förstår vad jag menar. Så jag menar, hade de bara varit lite kallade så tror jag att de hade kunnat tömma den på lite energi. Men det gjorde de inte alls, utan de blev ju stressade som ett pojklag genom hela matchen. Det var svagt som fan.
Det som nu händer tror jag ändå är att fler resonerar ungefär så här liksom, att man måste titta på vad är det IFK Göteborg egentligen gör. Jag är övertygad om att Henrik Rydström gör det. Den här pressen, det finns ett par lag som kommer kunna hantera den. Jag tror att Malmö FF är tillräckligt passningsskickliga och spelskickliga för att klara att hantera Göteborgs press. Jag tror att Hammarby kan vara tillräckligt skickliga för att hantera det. GIF Sundsvall kan möjligen vara tillräckligt skickliga för att hantera det. Sirius är ju bollskickliga, men det vet inte fan om de är så skickliga som de klarar att hantera Blåvitts press. Men det svaret får vi på lördag när Sirius och IFK Göteborg möts. Och vi ska återvända till IFK Göteborg i podden. Och framförallt då Alhassan Yusuf under ett litet kapitel som vi kallar för supertalanger just nu. Men vi ska börja med det vi var inne och snuddade lite vid nu då, för att det är ju Rickard Norlings ställning i AIK. Han får ganska mycket kritik nu, och du har en lite bredare bild av det här, Boman. Liksom hur är Norlings ställning i AIK egentligen? Det är många personer runt honom som lämnar, och han fick ju till exempel bara förlängt med ett år av Björn Westerholm här när det var dags för kontraktsförlängning efter guldet.
Nej, men Rickard Norling har ju en stark ställning på ett sätt, för att han har såklart vunnit SM-guld och har en total makt över den sportsliga utvecklingen av laget liksom, och folk kan ju inte ifrågasätta den när det går väldigt bra. Nu går det ju sämre då den här säsongen, och då är det ju lätt att liksom peka på en ska vi kalla det, har ju funnits ett mönster av vad som har hänt senaste tiden. Det är ju att många viktiga ledare i närheten av A-laget har ju lämnat klubben. Det är liksom, man nästan glömt bort lite ibland. Vi har Bartosz, assisterande tränaren, som ju var en viktig del av framgången. Han stack. Johan Svensson, som jag förstår det, i alla fall enligt AIK, även för de alltid pratar gott om sig själva, så menar de att han var den kanske bästa fystränaren i Sverige. Han har stuckit. Peter Wennberg, som var nära Norling för något år sedan, jobbat som assisterande, han har också gått. Alla har gått till landslaget istället. Alla har lämnat till lite mer bekväma jobb i landslagsmiljön, där man kanske kan jobba 9-5 och ha lite, så att säga, hälsosammare livsstil, så att säga. För Norling, han är ju känd för att han vill jobba alla dygnets timmar i princip, och att de är där 5-6 på morgonen, alla hans medhjälpare varje dag. Så jag får intrycket av att han kör ganska hårt med dem, och det har även Westerholm liksom berättat, att det finns inget skäl till att vi ska bränna ut folk. Och då när han säger det så får man ju intrycket av att det har varit nära att hända liksom. Så att det är ett gäng liksom nyckelpersoner som har ändå lämnat Norling den senaste tiden. Och det kan man ju
Ja, men han är ju en vandrande konfliktzon. Hela hans tränarliv har ju varit en enda lång konflikt. Jag menar, situationen på Västbanken är ju ingenting jämfört med liksom hur det liksom sprakar runt Norling här i alla klubbar han har varit i. Jag menar, det var ett jävla liv i Malmö på kort tid. Trots att det går bra liksom, så är det ständigt dessa återkommande konflikter. Och jag lägger ju mycket värde vid just det här att Westerholm bara förlängde ett år. Jag tycker att det är ovanligt. Jag tror egentligen inte att Westerholm vill ha kvar Rickard Norling i AIK. Jag tror att han egentligen väntar på ett tillfälle då han faktiskt kan ge honom foten, även om jag själv tycker att Norling bör få mer tid. Han har trots allt vunnit ett guld, det första AIK-guldet på 10 år, så att då förtjänar man absolut att vara kvar. Det har gått 6 omgångar av allsvenskan, men jag blir inte förvånad ifall det är lite så Westerholm resonerar, att han tittar på en möjlighet här nu att faktiskt lösa tränarfrågan på ett annat sätt. Micke Stare?
Ja, alltså, jag ska bara säga någonting mer om Norling. Jag gillar ju gillade den nya liksom metodiska italienska aventuren Norling, som körde stenhårt på sin elva för att utvinna kraft ur den på sin formation och bara jobbade 100% med den. Även om folk kallade det tråkigt, så var det ju extremt effektivt, och man liksom kunnat hitta ny energi hela tiden ur den här startelvan och ny kraft. Därför liksom, det är ju hårt sagt, men jag förlorar.
Men var inte den kraften SM-guld som liksom hägrar?
Jo, exakt.
Men
jag förstår inte för att man skulle kunna jobba vidare på det. Och jag förlorar nästan lite respekt för han när han håller på och börjar skifta runt nu av inget skäl. När han tvunget ska få in Lane i startavdelen, som har varit min käpphäst hela våren. Mm. Varför ska han tvunget få in honom? Det gjorde inte förra årets Norling. Han hade inga sådana liksom grejer för sig överhuvudtaget. Jag förstår inte varför han inte kan köra vidare på den. Alltså visst.
Men det kan jag förklara, tror jag.
Motståndarna har börjat läsa den, jag håller med, men den är ändå bättre att spela 0-0 med 5-3-2 än.
Men jag
spela.
Tror ändå situationen hade varit omöjlig utan att förändra, för att folk och förhållanden och så förändras av resultaten. Och när det går så dåligt som det gjorde med det gamla Norling-sättet att spela, det sättet då han uppenbarligen helst vill spela på, då hamnar man som fotbollstränare i en sån klubb mot den bakgrunden AIK befinner sig i, en omöjlig situation. Man blir helt enkelt tvungen, tror jag, att prova något nytt, att göra något annat. Och det kanske visar sig att de här matcherna blir en parentes. Och det här är vad som behövde göras för att sen kunna gå tillbaka till det andra med en större trovärdighet och börja om där. För då har man åtminstone prövat något nytt. Om man hade inte testat något annat utan bara fortsatt och köra vidare, så hade det också kunnat bli precis lika kritiserat. Utan att man, förstår du vad jag menar, man köper sig någonstans liksom en tid och förtroende att gå tillbaka till det han helst vill göra. Du har i alla fall provat det här liksom. Då går det inte det argumentet på samma sätt att komma med.
Du menar att han liksom har liksom dödat kritiken i förhand?
Ja, men lite så.
Kanske, jag förstår vad du menar, men jag trodde liksom att han stod över det numera. Jag trodde inte han brydde sig om sånt. Jag trodde att han hade gått bortom den sfären liksom i och med förra säsongen, när han verkade helt likgiltig inför folks tyckande och åsikter liksom. Så att jag förstår inte den här offensiva kantringen. Jag får intrycket att han framstår ju som det han, jag skrev det i mitt tyck för matchen, han framstår som han gjorde där i sin förra session i AIK som huvudtränare, när han bytte formation och spelare från match till match liksom. Man visste aldrig hur AIK skulle spela. Min känsla var att spelarna var otroligt förvirrade mot Blåvitt, att de inte visste vad de skulle göra, och det har inte utmärkt den här sessionen för Norling att spelarna känner så. Tvärtom har ju de vetat exakt vad de ska göra hela tiden.
Ja, men det undrar jag om inte det återigen handlar mer om motståndet. För jag menar, ingen fotbollsspelare 2019 kan bli särskilt förvirrad av att spela 4-3-3. Jag menar, det var det väl.
Nej, alltså jag kan inte säga exakt vad det var. Obasi gick ner som någon slags...
Ja, han var ju en av 3 mittfältare.
Ja, fast ibland anfallare.
Och jo, men det är för att han är i spelartypen.
Jo, men Norling kallar han en hybrid mellan pocket och anfallare. Ja, det... Det var onekligen
hybrid. Det är möjligt att det är mer komplicerat som du säger där för de spelarna. Men jag menar att rada upp en fyrbackslinje där, det har ju de med 4 inga problem. Men de ska ju inte vara stressade av att hamna i en fyrbackslinje, för det har ju Per Karlsson fått med modersmjölken liksom. Så att även om han de senaste 2 åren har spelat i en trebackslinje, så är det klart som fan att han kan spela fyrbackslinje precis som de övriga spelarna där.
Nej, jag vet inte. Jag tyckte bara att min känsla på läktaren var för att det inte fanns någon systematik överhuvudtaget i spelet. Och såklart mycket på grund av att Blåvitt var väldigt bra, men AIK var också väldigt dålig.
Nu har de ju en möjlighet att studsa tillbaka hemma mot AFC, är det väl? Det
ja,
kommer
väl
en skänk från ovan för AIK, kan man ju säga.
Ja, så är det ju. Å andra sidan så måste de verkligen vinna den matchen. Mm. Och de måste verkligen kunna föra spelet på hemmaplan nu och göra det som de emellanåt har svårt för att göra. Alltså att vara offensiva på hemmaplan.
Ställde du frågan till Norling om han kommer gå tillbaka till sitt gamla?
Nej, det borde jag gjort. Ställa aldrig den raka frågan på det sättet. Jag tror inte han hade svarat på det, men min känsla är att han kommer göra det.
Det tror jag också, och då tror jag att han, i och med att det här experimentet då har köpt lite liksom tid mot eventuell kritik. Ja. Det kan ju finnas krafter i klubben som vill att man ska göra på ett visst sätt och så vidare. Som sagt,
hela att han måste spela LAN, jag vet inte.
Ja, hela hans tränartid är ju fylld av konflikter i olika riktningar. De är ofta lite svåra att förstå sig på, så att kan mycket väl vara något sånt.
Men om hans ambition var att döda det här genom att föregå en kritik genom att spela med offensiv helvan, då är han en Machiavelli, då är han allsvenskans Machiavelli och hatten av i så fall.
Du menar om han får effekt av det?
Ja, exakt.
Vi får se, vi lämnar AIK. Vi går tillbaka till IFK Göteborg. Eller rättare sagt till en spelare som i allra högsta grad bidragit till Norlings prekära situation, nämligen då Alhassan Yusuf, som ju vi måste utse, tycker jag, eller till allsvenskans största talang just nu. En spelare som förtjänar det extremt överanvända ordet supertalang, eller kommer jag få checka upp det? Man har ju, om man går igenom liksom arkiven bak i tiden, så kan man titta att man har kallat spelare som inte blev så mycket av för supertalanger. Jag kommer inte ihåg exakt vilka mina grövsta klavertramp är, men just vad gäller Alhassan Yusuf känner jag mig ganska trygg. Jag tror att vi ser honom i någon av de större ligorna inom, säg, fem år.
Ja, nej, men det, jag satt på läktaren och skrev den här texten och så tänkte jag, får inte kalla honom Kanté nu. Jag får inte kalla honom Kanté. Det är sån jävla klyscha om jag gör det. Snälla, skriv inte det nu Per, håll undan. Och jag var helt nöjd att jag inte gjorde det. Men nu säger jag att alla kallar honom Kanté direkt nu överallt på alla ställen. Så att vad fan, vi kallar honom Kanté då, för att det är väl det som liknar honom. Alltså på det sättet, alltså, jag måste säga att han tog exakt samma höghastighetslöpningar i 90:e minuten som den första minuten. Jag förstår inte, hur fan kan en person orka så mycket? Eller hur? Jag har inte sett en kille med den arbetskapaciteten i allsvenskan på många år.
Nej, det är något unikt. Det florerar klipp på sociala medier kring hans pressspel och hans löpningar. Och har ni inte sett dem, så titta på dem, för de är fascinerande. Ni kommer se de löpningarna på betydligt högre nivå. Klarar han att anpassa sig till ett högre tempo, som sagt, så är han en ganska stor spelare här inom en inte allt för avlägsen framtid. Det är ju det handlar om, att han ska kunna göra allt det han gör nu, för han är bra med bollen också. Han ska kunna göra det i en miljö där det går 1000 gånger snabbare. Så att jag tror inte vi får checka upp supertalang. Däremot är situationen kring honom, vad jag förstår, sådan att han kan lämna som bossman nästa sommar, vilket gör att det är ju nästan garanterat att han kommer, att IFK Göteborg kommer sälja honom här nu. Och vad jag tror, apropå förra veckans spaning där vi hade den här Manchester United scouten som jag pratade med, Mölle Nilsen, vi fick ju inte riktigt ihop bitarna där. Han kände till Benjamin Nygren, men var ändå liksom någonstans tydlig med att det var här och nu, var det inte det han tittade på. Så vem i helvete tittar man på IFK Göteborg och Helsingborg? Det är klart att Mölle Nilsen kollade på Alhassan Yusuf. Jag är helt övertygad om det.
Ja, det är inte omöjligt. Men det jag var mest imponerad av, eller inte mest, men det var ju kombinationen av löpstyrka, aggressivitet och då att han flöt fram med bollen på ett kontinentalt sätt. Liksom. Han är som ett högre väsen med bollen. Helt jävla obrydd om attacker från höger och vänster. Bara chippa en boll vidare i pressat läge. På det där sättet som, ja, det är kanske svårt att säga, men på ett sätt, alltså, han var nästan som Kingsley Sarfo med bollen, om ni minns när han var bra för ett tag sedan. Men samtidigt otroligt mycket bättre i det defensiva spelet. Så att han hade liksom det bästa av två världar på något sätt. Så att jag,
och det är det han ska klara att göra, ett högre tempo då också. Det där liksom är nyckelfrågan för honom.
Ja, nej, men jag kunde inte se framför mig att han var så bra. Jag såg matchen mot Helsingborg, men jag visste faktiskt inte att han hade den här nivån i sig redan nu.
Han blir ju inte lika dominant i den matchen på kanten, även om han hanterade det bra där också. Men här blir han ju liksom en centralgestalt för hela matchen när han hamnar i en mer central roll. Och det är också starkt att kunna spela på flera olika positioner.
Jag tror inte det var en enda gång heller som någon, så att säga, vrickade sig förbi honom eller gjorde en snabb kroppsfint så att han kom fel i pressen. Inte någon gång vågade någon göra det mot honom, förmodligen för att han är som någon slags dammsugare som bara suger till sig bollen i det läget liksom.
18 år alltså. Har vi några fler supertalanger egentligen i allsvenskan? Jag tyckte att man kollar på Benjamin Nygren, så har han en löpduell med Karol Metz. Där Metz ganska liksom enkelt ändå vinner den löpduellen. Och där tror jag skillnaden är varför IFK Göteborg inte kommer kunna kräva de här eller få de här liksom fantasisummorna för Nygren, för han har inte riktigt det trycket i steget, inte ens mot Mets liksom susar han förbi liksom. Han har allt annat, Benjamin Nygren, han har en extremt fin fotbollshjärna och en väldigt, väldigt fin fotbollsframtid på alla sätt framför sig, men han har liksom inte den grundsupertalangen som Alexander Isak, som Zlatan, utan han är lite steget efter det.
Men blir man inte mer imponerad av en ung spelare som i första hand är smart snarare än av fysiska kvaliteter som gör honom till en exceptionell spelare?
Jo, det kan man på ett sätt bli, men den spelaren tar, tror jag, inte just precis det där sista steget liksom. För att liksom, för att verkligen hävda dig i världsnivån så, som anfallare på det sättet, då behöver du extrema spetskvaliteter utöver den här fotbollshjärnan. Och jag tror att det är möjligen de då som Nygren kanske saknar. Vad har du några? Odilon har vi annars. Där har vi också en intressant situation då runt Hammarbys mittback. Han får väl också kategoriseras till de största unga talangerna. Och han är nu på väg att säljas för i storleksordningen 30 miljoner kronor till, om det är någon klubb i Belgien. Där det blandats i flera klubbar än det var klubbar i Italien, och det rapporterats. Men det verkar åtminstone vara en nära förestående affär där. Att få 30 jävla miljoner för en mittback, det är fan inte illa det.
Jag kan tänka mig något annat än att folk har varit beredda på att lägga de pengarna redan i vintras. Mm. Men att Hammarby hade första king på Odilon och något skäl fick honom tidigare, och redan då visste alla att han skulle säljas liksom. För att jag menar, han har visat spetskvalitet i omgångar i kuppspelet och sådär. Kanske även i viss fall i allsvenskan i något tillfälle. Men jag menar, det måste vara bestämt redan på förhand att han skulle kunna säljas till de här priserna. Det måste vara oberoende av vad han presterat under försäsongen och under våren.
Ja, det tror jag. Men så här är det väl, att Hammarby har följt honom sedan 2016.
Ja, exakt.
De såg honom, var det Gotia Cup?
Knöt upp honom liksom.
Ja, ja. Så att det gjorde dem. Och sen så gjorde de affären här i samband med att han blev 18. Mm. Och då har de liksom nytta av att de har gjort det här förarbetet lång tid innan, så många klubbar jobbar med att man bygger tidiga kontakter, och det är det som gör att de vinner duellerna mot de stora klubbarna i den förhandlingen och får honom. Men sen är det klart att Jesper Jansson, som är en erfaren rutinerad sportchef med brett kontaktnät, han vet ju att det här intresset finns runt omkring. Han vet att kommer Odilon spela ett par matcher och visa att han klarar sig på allsvensk nivå, så kommer intresset från andra klubbar med större plånböcker blossa upp ganska snabbt. Det tror jag man är fullständigt medveten om i Hammarby. Och så att Odilon, om han nu köps då av de här större klubbarna, köps ju inte på grund av vad han har levererat i allsvenskan på de matcherna, det håller jag helt med om, utan tvärtom så ser man ju att här finns en exceptionell grundtalang, och att Odilon, hans största misstag har ju varit att han har slått bort väldigt, väldigt många uppspel. Han har spelat med en enormt hög risk, och det är ju saker som ett tydligt samtal mellan fyra ögon kan ju få en spelare, en normalklok spelare, och sluta med det liksom. Det är ju bara att spela på ett annat sätt och ta mindre risker i sitt spel och inte söka den typen av passningar. Och då har ju Odilon inte så stora problem, för de rent defensiva uppgifterna har han ju hanterat, utöver att han då halkade i Kalmar-matchen och därmed kostade Hammarby lite poäng.
Mm. Ja, men man får ju intrycket av att den säljande klubben som sålde Odilon till Hammarby liksom hade förbundit sig att göra det tidigt liksom. Mm. Och sen så kanske han utvecklade sig snabbare och snabbare och snabbare, så redan när han kom och blev A-lagsspelare i Hammarby så måste han redan ha haft allt det här intresset kring sig. Jag kan tänka mig att det är på något annat sätt.
Nej, det kan ju också varit Odilon som har fått en bra känsla för Hammarby, för att han i tidigt skede har pratat med dem och därmed velat det, och att det har gått på den vägen. Men jag menar, det exemplet visar väl, det är ju lite konstigt, det är ju lite märklig affär, det är en av de konstigaste, om det nu blir en försäljning så är det ju en av de konstigaste affärerna liksom, men den är ändå någonstans, när man bryter ner den mot bakgrund av att Hammarby var där tidigt, så ganska logisk, för att det är ju så att bra scoutingarbete ska ju fungera precis så. Du har en Manchester United scout på Ullevi tidigt, och jag menar, den Manchester United scouten kände ju till Benjamin Nygren till exempel, för han hade sett honom vid något tidigare tillfällen, och så följer man det så liksom.
Nej, men Hammarby lyckades bli en mellanhand som kanske egentligen inte behövdes, och det är ju imponerande i sig, så kan man säga.
Ja, så är det ju. Alassane Youssouf, Benjamin Nygren, Odilon, Någon du vill flika in?
Nej, jag ser här i körschemat att du har med namnet Lana också, men han vill jag vänta lite med. Alltså,
han är ju redan såld, andra sidan.
Ja, exakt. Så att, men jag menar, han har ju inte visat så mycket än så länge allsvenskan. Han har visat så att säga, en instinktiv förmåga att hamna i farliga situationer, och det är ju inte illa. Men han har också spelats på ett sätt där jag inte tycker att hans styrka har kommit sig rätt.
Nej, men han har ju också det du frågade om Nygren där. Är det inte bättre att ha det ena? Nej, men han är ju köpt på sin snabbhet. Han är ju köpt för att han är så fruktansvärt snabb liksom. Sen har han vid den här tidpunkten en klart svagare fotbollshjärna än Benjamin Nygren. Men i kronor och ören så värderas de här egenskaperna som inte så jävla många har liksom högre.
Så om vi satt ihop Lanes snabbhet med Nygrens fotbollsförståelse, då hade vi haft en otroligt bra spelare.
Ja, det hade vi absolut haft. Då hade vi haft Alexander Isak, kan man ju säga. Det är väl en jämförelse man kommer. Ingen annan vill peta in där då?
Nej, jag tycker inte det.
Då går vi över till dagens tredje ämne som ju är Stockholmsderbyt. Vi har ju haft årets första allsvenska Stockholmsderby mellan Hammarby och Djurgården. Hammarby vann med 2-1, och min rubrik, eller överskrift då, som en del fotbollstränare ibland säger på det här, är att Hammarby visade att de är numret större än Djurgården. Håller du med?
Jag tycker att det är att ta det ett steg för långt att redan nu slå fast det. Däremot tycker jag att Hammarby var väldigt bra i matchen och sådär, verkligen. Men jag tycker att man inte redan nu kan säga att de kommer bli bättre än Djurgården den här säsongen. Men du får gärna förklara varför du tycker så.
Här har du liksom ett lag som på ett helt annat sätt, när liksom det blir bra motstånd och saker ställt på sin spets, kan bedriva ett eget spel på motståndarens planhalva. Man har liksom spelare med individuella egenskaper som Tankovic som kan slå ut sin motståndare i väldigt, väldigt farliga lägen. Man har en anfallsmetodik när Fänger slår en stenhård passning upp på Imad Khalili som kommer in från sin högerkant. Hela Djurgården stirrar sig blinda på Kjartansson och Djurgic löper i djupled, får bollen perfekt. Alltså, och man vet mot bakgrunden att det är precis så här Hammarby vill spela. Bilden jag bygger på när jag säger att de är numret större är att jag ser inte det här som enskildheter, utan jag ser det här som det här saker som Hammarby kommer göra om gång på gång på gång på gång i den här serien. Men alltså, jag ser inte samma saker hos Djurgården i den här matchen.
Men vi har ju varit positiva till Hammarby hela våren med all rätt, trots att resultaten inte har varit så positiva hela tiden eller så bra. Men det är ju lite orättvist också mot Lagerlöf och Bergstrand redan nu säger det, för de har ju faktiskt varit där mycket kortare tid än Billborn. Ja, Billborn har fått väldigt mycket längre tid på sig.
Jag vet inte
om det är kritik, men jag menar bara att jag tycker man får ge dem en hel vår, Djurgården, innan man kan säga det. Men jag menar bara att om jag får ställa lite frågor till dig om matchen. Jeppe Andersson, hur viktig var hans fulhet i den här matchen och hans sätt att ta tag i händelserna?
Ja, det är ju han och Nikola Djurgic som kliver in. De spelar ju på gränsen hela tiden. Och det är det som gör att jag gillar det här derbyt, just för att det small lite som det gjorde förr i världen. Det gör ju inte alltid det på konstgräs, men det här var liksom en match där duellspelet var väldigt avgörande. Och där Hammarby var klart bättre i duellspelet, och där Jeppe Andersson är central tillsammans med Nikola Djurgic, som ju dessutom identifierar det här i tv-intervjun innan han säger att det gjorde fel mot Malmö andra halvlek var att vi vek ner oss igen mot den duellerna. Det ska vi inte göra nu. Sen drar han på sig den tröjan, kliver ut, vinner varenda duell och några till. Jeppe Andersson gör ungefär samma sak.
Ja, men Bank skrev ju att Djurgic spelar som en supporter, och i det här fallet så måste man ju verkligen säga att det är en bra formulering. Hur dålig var Astrid Adarevic?
Jag tror att om det blir så här som det blev nu när han kliver ner väldigt mycket när det inte riktigt fungerar. Jag vet inte, man kan göra jämförelsen med landslaget där en gång i tiden när Zlatan inte riktigt tyckte att det fungerade. Då blev han liksom frustrerad, kliver ner från sin anfallsroll, hämtar bollen av mittfältarna vid mittcirkeln ungefär och ungefär vill passa sig själv liksom längst fram, bara att han är inte kvar framför målet, han är inte kvar där han gör mest nytta. Det här var en diskussion som höll på ganska länge i landslaget liksom, och Hamrén föll till föga till slut och satte ner honom i någon nummer 10-roll som inte riktigt funkade. Men jag menar, Zlatan Ibrahimovic ska givetvis i vissa situationer kliva ner för att bryta spelmönster, men hans utgångsposition ska ju alltid vara så nära mål som möjligt, för det här gör som mest nytta. Astrid Adjarevic kan absolut kliva ner ibland för att bryta mönster och hämta boll där Karlström och Ulvestad redan står, men han gör det ju hela tiden, och då är han ju inte kvar i den yta där han kan vara ännu farligare. Så att dels försvinner han från en yta där han behövs och han hamnar i en yta där han inte behövs. Och jag vet inte hur de interna diskussionerna ser ut när Lagerlöf och Bergstrand ska säga till honom att du ska inte göra sådär liksom. Ajda Revic kan vara ganska, ska vi säga, kantig i den typen av diskussioner. Han vill nog göra lite som han vill. Han vill liksom ner där och slå den här svepande bollen. Det är möjligt att det där kan bli ett problem om man inte hanterar det på rätt sätt. Alltså, utgångspunkten är ju inte att det ska vara ett problem. Det ska ju vara en tillgång. Man ska kunna hitta liksom ett sätt att lösa det på ett bra sätt, för att Ajda Revic har ju fantastiska egenskaper. Men vi pratade om Katja Niklic i förra gången, att det är en värvning som kan bli lite problem kring. Och det kan ju också bli det kring Ajda Revic om man inte hittar en tydlighet och en bra kommunikation. Här handlar det om tränarna att ha en bra kommunikation med Astrid.
Ja, två saker jag vill fråga dig till om. Första är ju att Djurgården så tydligt anpassade sig till Hammarby, hur de formerade sitt lag när de stoppade in Jonathan Augustinsson som slags defensiv ytter. Jag antar att det bara handlade om att stoppa Simon Sandbergs framfart, eller? Jag vet inte, vad var tanken med det?
Ja, hela den grejen blev ju...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det blev ju liksom en ingång i den här matchen som var lite defensiv från Djurgårdens sida. Och jag tolkade nog kanske mer än att stoppa Sandberg, det är klart att det handlar om det också, men man vet att Elliot Käck där bakom inte har sina styrkor i defensiven, så man vill stödja honom, staga upp honom. Men det handlar också om att Djurgården i den här matchen kanske har fått en dags mindre vila helt enkelt, och av den anledningen väljer en lite mer defensiv approach till matchen. Hammarby blåser ju upp tempot och vrider ju på alla kranar direkt istället, och det är klart att de ska göra det liksom, medan Djurgården jobbade mer för att det inte skulle bli den här extremt fysiskt intensiva matchen som det till slut blev.
En annan grej som jag tyckte är intressant, jag menar, vi har inte hyllat Buya Traoré så mycket trots att han har gjort en hel del mål. Man tycker att han är svag i spelet och att han saknar spelförståelse i vissa delar, men jag måste säga att jag tycker att han gör ganska mycket för att vara så isolerad som han är där uppe ändå, så tycker jag att han tar ganska bra löpningar, vinner en del boll och skapar en del chanser helt på egen hand.
Ja, jag håller med. Han utnyttjar, han ser när möjligheterna uppstår innan de egentligen ens är möjligheter och utnyttjar det väldigt bra. Jag har varit en av dem som har kritiserat honom. Jag tycker inte han har någon jättebra fotbollshjärna, men jag tycker att i den här matchen så var han bättre i spelet. Han gjorde väldigt, väldigt mycket bra grejer. I det här matchen var ju snarare problemet att han blev ju en isolerad anfallskraft. Han hade behövt ha Ajda Revic liggande närmare sig för Djurgårdens del då. Sen ska man inte ta bort från Hammarby att det de lyckas göra i andra halvlek är att de spelar i princip försvarsspel hela andra halvlek, men de är inte vid någon situation eller sekvens egentligen nedtryckta under någon lång period, utan de lyckas hela tiden hålla det här försvarsspelet ganska högt. Spelet pågår runt mittcirkeln, mittlinjen liksom. Djurgården har väldigt, väldigt svårt att spela sig igenom Hammarbys första press, för där gör Djurgic och Kjartansson ett oerhört jobb, och så packar de centralt bakom och Djurgården får inte i närheten av det kvitteringstryck som de till exempel fick mot IFK Norrköping. Och det här tror jag var extremt viktigt för Hammarby att sätta det. Vi har pratat tidigare om att deras dalar har blivit väldigt djupa, eftersom de egentligen bara kan spela när de har boll. Nu har de visat i en halvlek mot Malmö FF, den första, sen faller de igenom, men framförallt här nu i andra halvlek mot Djurgården då, att de hanterar det där. De har egentligen ingen riktigt dålig period av den här matchen. Så att den här segern var på alla vis väldigt viktig för Hammarby, dels poängmässigt, resultatmässigt såklart, men just för att de är bra i hela matchen på olika sätt.
Jag är enig med att jag tror att Bayern kommer vara totalt dominanta på hemmaplan genom hela säsongen. Men jag har en sista grej om Djurgården som jag vill fråga dig. Det är en lite spetsig fråga. Har Djurgården någon bra målvakt?
Nej, du får ge dig att du har varit rätt på den spaningen ganska tidigt där, för du har ju ifrågasatt både Vaj och Bråtveit, och jag tyckte utifrån vad jag såg att Bråtveit levererade i Norge och ja, hur jag såg honom i cupmatchen och så här, att han såg ganska fin ut. Men han får ju ta på sig det andra målet, Hammarby segermål, den här frisparken från Bojanic. Det finns ju han kan egentligen ta beslut tre gånger och komma ut där, men blir kvar på linjen varje gång liksom. Så den rinner ju rakt igenom framför honom väldigt nära. Visst, det är svårt på de bollarna som sveper så, och det är någon liten touch och det är bra slaget av Bojanic och så, men en riktigt bra målvakt kommer ut där. Definitivt. Jag ska slänga över en fråga till dig där då. Ja. Vi pratade om Katja Niklic, jag hade det som rubrik till och med, man redan en fiaskovärmning, lite hårt kanske, men det är klart att det är ju precis som du beskrev det, när Iman Khalili ligger till höger och kommer in i planen så bra som han gjorde vid till exempel Hammarbys första mål, då är han ju faktiskt överlägsen Katja Niklic. Han är ju inte en bättre fotbollsspelare, han har inte högre toppar, men han är en mycket bättre rollspelare i Billborns bygge och så som Hammarby vill spela. Jag tror inte när Katja Niklic kommer tillbaka att han petar Khalili, han får nog vara på bänken, och hans konkurrenskraft är ju egentligen starkare på vänstersidan, men han slår aldrig ut Tankovic heller, så att det är ju möjligen om någon, jag vet inte om de säljer Tankovic i sommar eller så, att då har man ju en väldigt bra ersättare i Katja Niklic, men jag ser helt enkelt inte att han platsar i Hammarby just nu.
Nej, jag håller med. Jag har en sista grej, det är mitt vanligaste att säga, jag har en sista grej om Hammarby. Det är Simon Sandberg. Alla är otroligt förtjusta av hur han stormar fram på högerkanten. Han bereds ju utrymme där när Khalili och de andra går inåt, och jag tycker också att han är fantastiskt bra på att tajma sina löpningar framåt. Men jag har en sak som jag ändå vill säga om honom, det är att förra året gjorde han bara 2 eller 3 assist. I år har han gjort några assist som var bra, men han har bara gjort ett mål under hela sin karriär. För att vara en högerback som i princip är högytter och alltså kommer fram i fina lägen 6-7 gånger per match, så måste han få ännu bättre inspel. Sett till hur offensiv han är, sett till hur bra han är, så borde han ha 7-8 assist och 3-4 mål per säsong, tycker jag. Men han saknar fortfarande någonting av det lilla extra i de avgörande ögonblicken. Och det är ju någonting som jag tycker han ska jobba på, för han är ju en av Allsvenskans bästa högerbackar. Men om man säger att Jonathan Tamimi gjorde 8 assist för Sundsvall förra året, och han kom inte fram alls lika mycket på sin kant som Sandberg gjorde, så finns det någonting att jobba på där, med tanke på att han har den autostradan att löpa fram på.
Du får inget medhåll i kritik vad gäller Simon Sandberg, för pojken är från Partille och i kommun kritiserar vi varann inte. Så att den får du stå för själv, den kritiken tills vidare. Vi rullar över till nästa ämne, och det var ju en minst sagt händelserik allsvensk omgång sett till vilka matcher det var. För vi hade ju ett potentiellt toppmöte också, även om det inte riktigt ser ut så i tabellen ännu. Men IFK Norrköping, Malmö FF. Nu slutade den matchen 1-1 och var väl en lite smålam tillställning kanske. Jag tror också att det hade med att det var tredje matchen på en vecka, att det finns en aspekt av det. Men jag tycker att man fick ett tydligt svar i den här matchen. Jag ska se om du håller med om min teori här. Och det är att Malmö FF, det har ju varit väldigt, väldigt mycket snack om att de har ett felbalanserat lag, att de har svagheter i defensiven. Och så vidare, och de spelar som de gör med liksom en trebackslinje med egentligen bara en spelare med uttalat defensivt fokus, det vill säga Rasmus Bengtsson. Men jag tycker Malmö har samlat ihop nu efter 6 omgångar till att vi liksom kan säga att de har inga defensiva problem heller.
Nej, om de har defensiva problem så är det om Rasmus Bengtsson blir skadad. Jag tror en del av kritiken har varit att det har funnits en alldeles för dålig bredd på just backpositionen i jämförelse med, eller på just mittbackspositionen i jämförelse med andra lagdelar. Och den tycker jag fortfarande stämmer. Men jag håller med om att, men vi har ju varit ganska positiva till, ändå, i alla fall här i podden, till att det har funkat bra med Bengtsson, Lewicki och Larsson.
Ja, absolut. Men jag tänker på fansen där i Malmö, absolut. Så är de ju oroliga för det här. Liksom, ja.
Men jag ser liksom inget skäl till att Safar eller Nilsson skulle peta varken Larsson eller Lewicki när de är helt redo igen. Eller vad säger du? Tycker du att de går in
där givet? Nej, jag har liksom inte kommit, jag har inte drivit frågan om att Malmö har en dålig defensiv egentligen, utan jag har mer liksom bara nickat instämmande när folk har påstått det och kanske egentligen inte tänkt så mycket på det, men de senaste matcherna har jag tittat på det och det blir väldigt slående just mot IFK Norrköping, för IFK Norrköping är ju bra på hemmaplan. Mm. De har väldigt mycket boll, särskilt i andra halvlek, och där får Malmö FF verkligen jobba försvarsspel på det här snabba konstgräset, och IFK Norrköping skapar inte en målchans. Jag tror inte de har en enda målchans i andra halvlek. Medan Malmö är ganska giftiga i sina omställningar och förtjänar ju någonstans, eller förtjänar, men de är ju närmare segern. En bättre första touch på Antonsson när han kommer in så är det ju mål, och det är också intressant att man vilar både Antonsson och Rosenberg i den här matchen då, spelar med Molins och Berget. Berget måste man ju säga tycker jag är bättre när han får vara på kanten. Det kan inte riktigt passa som anfallare just nu. Men i alla fall så att här är det väl dags att sätta ner foten helt enkelt och bara konstatera att Malmö FF har en alldeles utmärkt välfungerande defensiv som många lag kommer ha väldigt svårt att rå på. Målet som blir i den här matchen, eller målen, de kommer ju liksom båda målen är inom loppet av 5 minuter. Båda försvaren är ganska passiva. Vid båda avsluten så får Molins nicka och framförallt Rex får sätta inlägget helt ostört, och sen när Torte Nyman kvitterar så är ju Malmös backlinje inte riktigt vaken, och ingenting av det här ser man ju upprepas senare i matchen, så det kan man ju helt enkelt lägga åt sidan och konstatera att de var inte riktigt vakna.
Nej, vi håller med dig. Jag tycker att Malmö såg väldigt bra ut, och även Peking stabiliserade sig jämfört med många andra matcher den här säsongen, så att även de tycker man får se vad ett fall framåt. Det var ett bra resultat för båda lagen i grunden.
Ja, eller ett resultat som de i alla fall inte behöver vara så jävla missnöjda med.
Nej, jag har en sak att säga också om Malmö som jag tycker är viktig att ändå föra fram, och det är ju Sören Rex då. När han, sista 1,5 åren i Blåvitt så var han, jag ska inte säga dålig, men rätt svag åtminstone. Man kände att Zenit var passerat och att han kan inte vara så där jävla bra längre. Så när Malmö tog honom på en smart bossman där, då var ju inte alls folk övertygade om att det där skulle bli bra. Så att det måste man ju säga nu, att den gratisvärvningen är ett av de bästa kapen som något allsvenskt lag har gjort de senaste åren, sett till vad man fått ut från honom i den här offensiva wingback-rollen i Malmö. Han har ju faktiskt varit väldigt bra nu under en och en halv säsong och öst in poäng och ser ju han ser ju så jävla het ut också nu vid alla avslutslägen, och det är intressant för Uwe Rösle har ju tryckt extremt mycket på att vilket föredöme Sören är, som stannar kvar efter varje träning och övar sina Henri-skruvade skott i 10-15 minuter. Att han tycker att nu får han betalt för det, allt det slitet. Så att, jag vill bara säga det helt enkelt, att Sören har varit en supervärmning. Mm.
Och jag tycker att de borde kunna utnyttja Berget på andra sidan och nå en ännu högre nivå. Det är möjligt att liksom den defensiva balansen blir för påverkad då, men jag tror att Berget fixar det i allsvenskan. I just den här matchen mot IFK Norrköping skulle jag säga att Oskar Lewicki och Tröjstasson snarare är de spelarna i Malmö FF som sticker ut. Mm. Medans Jens Gustafsson är den som sticker ut i IFK Norrköping, för han var fruktansvärt aktiv. Jag menar, det var ju mycket folk och det var bra tryck på publiken, men han hörs rakt in i tv-sändningen flera gånger när han skriker och han liksom springer fram och tillbaka där. Aldrig sett han så.
Han vill väl visa att han är engagerad.
Ja, och jag tror också att han vill ha upp tempot. Det brukar vi säga om Malmö FF, för att det är en del i deras spelidé. Men borta på ett konstgräs mot IFK Norrköping var det lite ombytta roller. Där var det Malmö som hade ett litet intresse att dra ner tempot snarare jämfört med Norrköping som ville ha upp det.
Nej, men jag tror också att det är liksom, ibland tror jag att han har fått ett rykte om sig och var lite teknokratisk liksom, och jag vet inte, lugn och försynt. Så att jag tror också att det är viktigt att visa att han verkligen brinner för det när det går lite sämre.
Det här oavgjorda resultatet då kan man i alla fall säga, i kombination med alla andra resultat förstås från omgång 6, har ju gett oss något som skulle kunna sammanfattas i den perfekta allsvenska tabellen. Jag vet att du är emot personer och framförallt journalister som bygger varumärke genom att tycka att allsvenskan är en fantastisk serie. Men Per Boman, handen på hjärtat, pistolen mot tinningen, när allsvenskan ser ut så här med så många lag med närhet till toppen och det liksom, de känslorna lever på alla håll och kanter och vi egentligen inte riktigt kan räkna bort alls särskilt många lag ännu från en potentiell toppstrid. Ja, det är, är väl allsvenskan fantastiskt.
Ja, det är klart att det är jättekul. Fantastiskt kul. Jag säger jag inte emot det. Alltså, jag tycker det är fint. Men jag måste säga att när jag kollade på tabellen igår kväll och när jag ser att Östersund från ingenstans har 11 poäng och har delat serien, då är det nästan för mycket för mig. Liksom. Då är det nästan som att jag mår lite illa, jag har svårt att saker och ting förlorar konturer på något sätt. Jag blir förvirrad och stressad av det, för att jag vet ju att Östersund har plockat poäng och sådär. Men att de ska ligga delad serieledning, det blir liksom svårt att ta in.
Men nu går väl tåget ändå?
Nu går tåget, ja.
Man brukar ju säga att tabell sätter sig runt 10:e omgången. Så att de här omgångarna närmsta här nu, de avgör vilka som åker med. Vilka åker med?
Ja, bra fråga.
Eller drar Malmö ifrån?
Jag tror Malmö drar ifrån, ja. Mm. Jag tror Malmö har minst 6 poängs serieledning när vi går in i sommaruppehåll.
Det tror inte jag. Jag tror att Malmö kommer absolut dra iväg från många andra lag. Men jag tror inte att de kör ifrån Hammarby och Häcken i första taget. Jag tror att de två lagen kommer att hänga med en bra bit.
Men det är väl det att de har ganska bra spelschema nu i Malmö.
Ja,
de har...
det kan ju vara en gradering till den teorin. Men jag tror också i grunden att det är de lagen som kommer. Det är de topp tre. Men du tror att de rycker... Tror du inte något lag hänger på Malmö?
Ja, men de hänger på i den meningen att de kan hota om de får väldigt bra höst. Men jag tror att Malmö har... Ja, men minst 6 poäng serieledning i sommaruppehållet.
Minst 6 poäng serieledning i sommaruppehållet. Det är bra, det ska vi ta tillvara på. Neråt då, i botten där. Mm. Nu har vi fått nykomlingarna AFC och Falkenberg längst ner och Örebro på kvalplatsen. Kommer det cementeras då, tror du?
Ja, men det är ju lite... Vi har ju faktiskt, vi får väl säga, vi var ju tidiga på det och sa att nykomlingarna ser bättre ut än på länge. Ja. Så att, det får man ju äta upp nu lite.
Ja,
måste man vara...
Det
måste vi vara ärliga och säga att det är... Samtidigt, Falkenberg så för bra prestationer. Mm. Det är ju sig klassiskt nykomling att göra det och sen ändå förlora. Jag vill inte säga att bottenskiktet är cementerat, men det är klart att man blir orolig för en förening som Helsingborg till exempel. Mm. Att det ser så jävla illa ut här plötsligt, det trodde jag inte. Särskilt nu med alla skador också. Men så blir det ju när man satsar på ett gäng 36-åringar att de ska bära laget. Men i övrigt så, nej, jag tror inte den är cementerad, den botten.
Vi får se, vi lämnar det ämnet och kommer till dagens sista ämne, och det är Per Bomans utlovade Älvsborg-special som man i Borås nu sitter i spänd förväntan inför. Du fick ju en ganska kul match nu att hänga upp det på, som du inte visste om när du utlovade den här specialen förra veckan.
Nej, men det kändes viktigt att faktiskt prata lite Älvsborg, så att de nu också har en del av serieledning. Det har han sedan Östersund också, men där lovar jag ingenting, kan jag meddela. Men med Älvsborg så finns det både bra och dåliga saker. Jag tycker att jag vet att folk har relierat kring det. Men de har faktiskt haft ett bra spelschema så länge, det måste man säga. Så att de har tagit de här poängen är väldigt bra, men det är heller inga så att säga omöjliga matcher de har haft, tycker jag är viktigt att påpeka. Men det som jag tyckte var intressant är att Älvsborg lite som Blåvitt har ganska flexibelt försvarsspel. Jag tror det beror på att de har 3 stycken otroligt snabba spelare längst fram som håller ju väldigt hög allsvensk klass, både vad gäller fysiska och så att säga spelmässiga kvaliteter. Pavel, Lundevall och Levi. Så att ibland så kan de sitta in sig på att ha en väldigt snabb återövningspress. Det tycker jag att de gjorde väldigt bra i delar. Och då vann de tillbaka bollen väldigt snabbt och gick till farliga mottackar på grund av det. Det var, gjorde de väldigt bra. Men de gjorde inte bara det, utan de kunde också falla tillbaka ganska bra och låta Sirius ha bollen. Och jag tror också att det är ett måste när man har ett tremanna mittfält med Ishizaki, Olsson och Holmén. Ingen av dem är särskilt rörliga. Jag tror inte de klarar av en vilda västernmatch. Jag tror att det är bättre om de får ligga lite lägre. Och det är inte heller ett problem för Älvsborg om laget ligger lägre, med tanke på att de har 3 så sylvassa spelare långt där uppe där de kan komma i snabba spelvändningar med. Så att jag tycker att det är ganska klokt uppsatt lag av Thelin, som jag var ganska imponerad av. Ishi, jag menar, 45 år gammal och ändå så otroligt fin på alla små rörelser. Han gör det bra och enkelt hela tiden. Det är små grejer som han behöver inte göra några extravaganta finta, han behöver inte se så showig ut, så ändå så tar han sig alltid förbi motståndaren på ren timing, och det är jag väldigt imponerad att han fortfarande har i sig. Simon Olsson är jag inte helt övertygad om än. Jag tycker fortfarande han är en del slarv i sig, och Samuel Holmén, jag vet inte riktigt vad man ska säga om honom. Han Han har ju inte den kraften i spelet längre som han hade tidigare. Han har verkligen inte det. Samtidigt så är han ändå de som alltid tar sig in i offensivt straffområde när Elfsborg går på motattacken. Så det vill jag ge honom, och är också imponerad av. Men så här, jag tror att det är bra att de ligger ganska lågt med laget, för jag tycker fortfarande att backlinjen är lite av en svaghet, även för jag vet att många Elfsborg-supportrar är nöjda med den. Jag ser fortfarande att ytterbackarna, jag vet att så här, Simon Strand har ju spelat själv för Rami Kaib på vänsterbacken, och jag antar att han gör det för att han är bättre defensivt. Jag vet att han stängde ner hos Amaesh, och jag vet att han är där framförallt för att vara defensiv. Där ser det okej ut. På den andra, på högerbacken, tycker jag inte det ser lika stabilt ut, och även för Gregersen är någon slags ork som vinner det mesta i luften, och i duellspelet så är jag fortfarande inte helt övertygad om mittbacksparet heller. Därför tror jag att det är bra att de har ett ganska lågt samlat lag i hög utsträckning, så att det inte blir så utdraget och så får många jobbiga situationer att ta hand om. Så jag tycker att Jimmy Thelin har varit pragmatisk. Jag tycker att de har fått extremt bra utväxling av sina offensiva spelare, vilket inte är orimligt, för de har tre stycken spelare som är topp 5 klass i allsvenskan. Däremot är det ju bra att få ut så mycket av dem. Jag menar, Jesper Arvidsson, han såg ju så hemskt ut när Jonathan Levi trampade förbi honom vid ett av målen. Och sista grej som jag tycker är väldigt imponerande med Elfsborg, det är att Pavel Cibicki så tydligt inte imponerar någonting. Märker man om man lyssnar på honom, pratar med honom efter matcherna eller när han uttalar sig, så är han aldrig riktigt nöjd med någonting alls. Han är ju bara, det var väl inget särskilt liksom, vi kör vidare och vi har inga...
Men därför Thelin gillar han så mycket.
Ja, men jag tror bara att han har liksom skapat en mentalitet av laget som inte var så jävla nöjda och inte så bekväma. Jag tror att han, det låter banalt och kanske klyschigt att säga det, men jag tror att hans malmöitiska dryghet har varit viktig för att få upp en lite hårdare kärna i det här laget. Så det var väl det jag har att säga om Elfsborg. Imponerande.
Ja, och en imponerande utläggning som jag tror att Elfsborgs fansen är mycket nöjda. Men jag ska flika in några korta saker, för jag såg ju också matchen mot Sirius. Och vad gäller försvarsspelet där så, alltså, titta på hur Holst, tror jag det, framförallt agerar på Sirius tidiga mål där när bollen går i stolpen. Han är 2 sekunder efter i beslutsfattningen när Elfsborg, eller Sirius-anfallaren, stöter in den bollen i mål. Det kunde blivit jobbigt för dem. Nu löste de det ändå, men alltså, det är klart att det finns brister i det där försvarsspelet, precis som du påpekar. Mot Sirius. Sirius kan ju vara ganska enkla att spela mot. Man vet att Henrik Rydström, han avskyr, föraktar inlägg. Så att packa laget hyfsat centralt så är det ganska lugnt. Särskilt när de lämnar Filip Haglund utanför startelvan. Det kan ju bero på det här tajta matchandet som vi har varit inne på tidigare. Och den tredje reflektionen jag gör, för jag ger mig inte in så djupt att analysera, för det har jag redan gjort, men det är ju, alltså, det är ju årets hittills näst häftigaste mål i allsvenskan som Pavel Cibicki gör. Alltså, det är 30 meter ungefär. Han ser målvakten långt ut och han sätter dit den. Det är nummer 2 på min lista i de 3 snyggaste målen hittills.
Om vi bara stannar lite vid 2:an då, än så länge, med, så gör ju bara en spelare som är totalt trygg i sig själv och läget. Alltså jag tror att jag vet att han älskar Jimmy Thelin, och jag måste säga att det var jävligt smart av Elfsborg att lyckas binda tillbaka honom till Jimmy där, vi och få in honom i Elfsborg, för det är, som läget är just nu, så är han den bästa värvningen, tycker jag, under våren. Mm. Berätta om ditt bästa mål då. Eller framförallt börja med tredje och sen det bästa.
Jag tänkte du skulle få gissa vilka som är tredje, men du vet för andra sidan ungefär vilka jag har. Men, mitt tredje mål, det skulle jag säga är Rogic i Örebro.
Det som Linnér brännmärkt som en lyckträff.
Exakt, så att det är ett litet statement mot Linnér där också. Hans insats mot IFK Göteborg har vi överhuvudtaget nämnt här. Det var den svagaste insatsen jag har sett Oskar Linnér göra någonsin. Men det är en helt annan diskussion. Det är klart att Rogic kanske aldrig någonsin gör om det här målet. Och han kanske aldrig, och inte ett sånt läge liksom på tilläggstid, och det betyder 3 poäng, och det är mot AIK och det är på hemmaplan och solen sken och det var långfredag och allt och fan det var. Men jag menar, man ser ju redan när han går till bollen som är i utkanten av straffområdet till vänster, och han kommer där med sin vänsterfot, och hans enda möjlighet att få bollen i mål, det är att dra den i den här bågen över Linnér, och den sitter där i bortre gaven. Det är så oerhört snyggt utfört.
Ja, det är en luftig träff.
Ja, exakt. Det är en sån där mål som man liksom i många herrans år aldrig såg i allsvenskan, utan bara såg när Jan Lorentzen hade något internationellt målsvep på 90-talet liksom, när de visar från italienska eller någon annan liga. Nu ser man en sån där pärla i allsvenskan. Och ändå är den bara på tredje plats. Tvåa som sagt, Chibiki som ser att målvakten är långt ut och har precisionen och hänger dit den från 30 meter. Etta tycker jag är Tankovic mot Malmö FF. Mm-hmm. Det är en fantastisk crossboll av Jeppe Andersson. Det är en nedtagning och det är ett avslut direkt på det. En nedtagning i hög fart på en långboll, så två tillslag mål. Du jämförde det, eller om det var jag, med Messis mål mot Nigeria, va? För Argentina i fotbolls-VM 2018. Jag vet inte vems av målen som var bäst där, men det är liknande mål.
Är det ett statement av dig att välja ett mål med många, så att säga, små funktionella tekniska kvaliteter, eller stora funktionella tekniska kvaliteter, där det är flera moment snarare än ett långskott eller en,
jag gillar ju den typen av mål. Jag är också ganska svag faktiskt för, nu kommer inte det med på min topp 3-lista, men ganska svag för IFK Göteborgs 1-0 mål mot Helsingborg, där man spelar sig ur en svår situation på egen planhalva från pressande Helsingborg. Benjamin Nygren kommer in väldigt långt från sin kantroll, tar emot, vänder upp, högerback Olsson på utsidan, ett par tillslag, snabbt passning in i straffområdet, Lasse Vibe tar emot med vänstern, skjuter med höger i bortre hörnet. Alltså det är klart att när du bara ser liksom Olssons passning och Vibes mottagningsskott i mål, då ser inte det där jävla målet så märkvärdigt ut. Du vill ha längre sammandrag, ett långt sammandrag med en bra berättarröst. Då har du fått hela den här bakgrunden, upprinnelsen till det på ett helt annat sätt, och då växer ju målen. Jag utsåg ett mål som Malmö FF gjorde till det snyggaste här för några år sedan innan jag var reste bort till USA. Jag kommer inte ihåg vilka de mötte, men det var många olika passningar, många olika moment. Jag tror Emil Forsberg var inblandad i, och Halsti och några till liksom. Ett klapp. Jag undrar om det var Djurgården de rullade upp på stadion där liksom. Själva avslutet inte så märkvärdigt, men jag tycker att de snyggaste målen blir alltid något sånt här kanonskott eller volley eller någonting så. Visst, det är det väl, men jag kanske mer ute efter de mest, min lista kanske egentligen borde vara de mest avancerade målen, jag vet inte.
Mm. Ja, jag tycker det var jätteintressant.
Har du inga egna förslag?
Nej, jag har suttit och funderat, men jag blev svaret skyldig nu, för att när vi pratade om att det var vulgärt med långskott så fick jag stryka Paulinhos frispark och sådär. Så att jag återkommer till nästa vecka med ett förslag.
Ja, okej. Okay. Då har du utlovat det. Då har vi bara ett par läsarfrågor kvar här, och de har ju regnat in. Och en är, hur är intresset för IFK Göteborg nu? Ökar det? Det anspelade på något jag sa för ett tag sedan om att det inte var så stort intresse för IFK Göteborg medialt. Och jag kollade faktiskt upp det här, och tittar man liksom på det jobbet du, Per Boman, gjorde efter matchen igår och era artiklar, så 8 av 10 läsare, jag vet inte om jag får avslöja de exakta klicksiffrorna här, det kan ju kanske vara känsligt, men 8 av 10 läsare väljer ju artikeln om AIK jämfört med mot 2 av 10 då, som väljer om IFK Göteborg. Alltså så stor är skillnaden mellan i klicknivåer. Alltså så mycket mer drar alltså AIK. Och det leder oss in på en annan läsarfråga som vi har fått här, och den är direkt riktad till dig, Per Boman. Hur kan du påstå att AIK är storebror till IFK Göteborg, som du då gjorde i förra podden?
Ja, det har tyngt mig under de senaste dagarna faktiskt. Jag fick ju många positiva mejl när jag tog upp det här med sammandragen. Då känner jag mig glad. Jag fick ännu fler negativa mejl nu än efter den här saken. Jag vill försöka nyansera det här då. Jag uttryckte mig slarvigt, och då förstår jag att det kan komma kritik, men jag ska försöka förklara hur jag menade. Det var ganska oprecist, men jag är förstås införstådd med att IFK Göteborg tillsammans med Malmö är de två mest historiska, eller historiskt sett mest framgångsrika föreningar i Sverige. Det är ju en självklarhet, det ska man inte ens behöva säga. Så jag anser ju inte att AIK är en större klubb än Blåvitt. Men när jag relierade och sa storebror, så var det i kontexten gällande intervjustopp för Benjamin Nygren. Och det var jag liksom, jag menar inte att AIK hade gjort det bra med Alexander Isak, men jag fick intrycket av att även Blåvitt ville agera som en europeisk storklubb och liksom gå in och vara proaktiva i så att säga, mediehantering och därför sneglade på, i det här fallet, sin storebror AIK som redan hade gjort det. Så det var så jag tänkte när jag sa så. Så att,
alltså, det är orättvis bokstavstolka där. Alltså.
Ja, lite så. Men jag vet ju att det blir så. Så det, jag får faktiskt, jag har bara mig själv att skylla. Man måste uttrycka sig mer precis om man inte ska bli missförstådd.
Mm, så är det. Det är man själv som styr om budskapet går hem eller inte. Får vi se om Göteborgssupportrarna förlåter dig. Vi hade ju ett Stockholmsderby som sagt, det var två tifon och det har vi fått lite reaktioner på. Och där måste jag säga att jag tycker att tifoverksamheten i Allsvenskan, de här tifona man ser särskilt i stormatcherna då, att det har liksom, det har stått och stampat lite senaste, vad ska vi säga, 10 åren. Jag menar, om man kollar på Djurgården i derbyt så ser det tifo, det kunde du se för 10 år sedan, det kunde du se för 20 år sedan, så ungefär likadant ut. Så att där tycker jag liksom, jag tycker det håller fortfarande en hög nivå, nu är jag expert på att bedöma det här på alla sätt liksom, men det håller fortfarande eller det håller absolut en hög nivå internationellt också, det är inte det jag säger. Däremot tycker jag att det stått och stampat lite, det har inte utvecklats så mycket. Men det tyckte jag däremot att Hammarbys tifo i den här matchen, jag undrar om, alltså, nu har jag varit borta från Allsvenskan ett par år och kan inte komma ihåg exakt alla tifon man har sett genom åren. Men det Hammarby är de bättre tifon jag någonsin har sett. Alltså, den här förändringen, den här trestegsraketen, eller vad vi ska kalla det, nu är tack och lov inga raketer inblandade, men i tre delar som förändras. Rätta mig om jag har fel, men det var ett av de bättre tifon jag har sett.
Jag har inte sett tifona från den här matchen, så nej, jag kan inte uttala mig, tyvärr.
Spana in dem då, och det rekommenderar jag alla er andra då som är intresserade av det här, som inte heller har sett dem, att göra. Det var en klar seger i den tifokampen mellan Hammarby och Djurgården. De visade att de var numret större även i den verksamheten, kan man säga. Får jag väl alla djurgårdar efter mig här då, men jag hyllade ju Djurgården förra veckan för att de var välförtjänta serieledare, så att jag kanske har lite kapital att beta på här. Andreas Alm, vann han tillbaka sina 20% av omklädningsrummet direkt?
Det tror jag verkligen inte. Eskilstuna är ju en, ska de ju bara vinna den matchen, och det gör de ju, så att nej, det är så enkelt, vinner man tillbaka förtroendet.
Men han svarade ju med att peta några spelare där, och Yashin vart väl petad och kom in och var bra sen. Så att,
jag såg också intervjun med Alm inför matchen, och då fick han frågan om varför han hade sagt sådär om att han har gett upp. Och han kan ju inte bara liksom släppa det där eller dra ett streck över det, så han sa så här: nej, men jag tror att journalisterna är överraskade av att det är inte bara de som får kritisera, vi får kritisera oss själva också. Så han måste få sista ordet i den här frågan, och jag ger honom det, du får sista ordet här. Jag tycker att det var han får det helt enkelt.
Ja, det var ett bra svar om inte annat att vinna med 3-0 som ju Häcken gjorde mot AFC Eskilstuna. Nu blir vi utslängda i den här studion, så att vi kan tyvärr inte ta mer läsarfrågor, även om det har regnat in ett par.
En sista kan du väl ta.
Ja, okej då. Har kritiken mot IFK Norrköping varit onödigt hård med tanke på spelschemat?
Nej, jag tycker nog inte det. Alltså, jag hade hållit med om det om de spelmässiga prestationerna hade varit, så att säga, jämna och bra, men att poängen inte hade kommit in. Då hade jag kunnat köpa det mer, att schemat hade satt käppar i hjulet. Men nu känner jag att spelkvaliteten har varit så upp och ner, och framförallt ner. Och jag har inte sett förra årets IFK Norrköping i detta Norrköping. Så nej, jag tycker inte att kritiken har varit för hård.
Det får bli de sista orden från dig, Per Boman. Tack så mycket för att du var med kloka synpunkter. Och tack så mycket alla ni som har lyssnat. Allsvenska podden är tillbaka nästa vecka.